Hej och välkommen till podcasten Bibelsamtalet. I den här podden ska vi försöka göra det som titeln utlovar, nämligen samtala om texter från Bibeln. Vår tanke är att varje vecka dela ett samtal om den text från något av evangelierna i Nya Testamentet som är särskilt aktuell den kommande söndagen. Fokus är just samtalet. Kanske kan det inspirera fler till att samtala om bibeltexter. Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Borglin, kommunister i Istorps pastorat, och Carl Magnus Adrian, präst bland annat tidigare i just Istorps pastorat. Välkommen att vara med.
Ja, idag så ska vi ta sikte på Jungfru Marie bebådelsedag. Vi ska byta lite tankebana idag kan man säga. Vi är ju fasta. Vandringen, förberedelsen framåt påsken. Men idag så är vi inte riktigt i fastan. För idag bryts den lite kan man säga. Av att det är Jungfru Marie bebådelsedag. Överskriften då på söndag som vi siktar mot är Guds mäktiga verk. Och jag ska läsa nu evangeliet för den söndagen. Lukas 1, verserna 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sade till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Ja, som jag sa för en liten stund sedan innan jag började läsa evangelietexten nu för söndag. Mitt i fastan så bryter vi nu av en tankebana skulle man kunna säga. Och riktar blicken inte bara lite framåt som vi gör i fastan egentligen. Då riktar vi ju blicken framåt mot långfredag och påskdag och så vidare. Utan nu riktar vi blicken långt framåt mot nästa juldag och Jesu födelse. 9 månader före juldagen infaller Jungfru Marie bebådelsedag. Maria får veta att hon ska föda Guds son. Maria blir havande. Så fastetankarna, ja, de kanske kommer med i dagens samtal ändå. Vi får se. Men nu är det ett lite annat spår idag. Jag vill ju då säga någonting om sammanhanget också i Bibeln. Och nu känner jag mig som en papegoja som upprepar.
Det gör ingenting.
Nej, även papegojor är Guds skapelse.
Ja, ja, ja.
Men vi är tillbaka. Där var vi ju mycket kring jul och nyår och trettondagen. Så var vi väldigt mycket i evangeliernas barndomsberättelser. Både hos Matteus och Lukas som är de två som berättar om detta. Men nu är vi i Lukas barndomsberättelse, där det kan vi säga, där det läggs en grund kring vem Jesus är. Vi får veta mycket om Jesus redan i hans barndom genom Lukas, precis. Och det jag tänker så här, kanske något att haka tag i, så är det ju också för oss. Våran barndom är ju en viktig del av våran identitet ofta. Det kan ju liksom forma oss och vi kan revoltera mot den och allt vad det kan vara. Så vad kan vi lära oss om Jesus i dagens evangelietext? För det blir ju en del av grunden när vi sen fortsätter utforska vem han är då i Lukas evangeliet eller i evangelierna i stort. Det vill jag undersöka idag. Men kom Magnus, vad vill du undersöka?
Ja, jag tycker om bland annat det här med att temat för den här söndagen tycker jag om, för att det ger oss, kan jag säga, anledning att tänka så här: Guds mäktiga verk.
Mm.
Alltså, vad är det som är poängen här i denna berättelse?
Mm.
Vi ska titta på detaljerna strax.
Mm.
Och det är att Gud har förmåga, Gud kan någonting. Det handlar alltså om Guds makt och möjligheter.
Mm.
All makt behöver vi inte problematisera just nu och säga hur mycket allmakt har Gud. Och avstår han ifrån sin allmakt ibland? Det verkar tydligen så, för att han inte gör, Jesus kan hämta hem liksom assistans i Getsemane trädgården när han ska lida och dö. Han skulle kunna hoppa av det tåget ju. Mm. Han har ju makt om han skulle välja det.
Mm.
Alltså, han avstår. Men nu är inte det poängen med något, en brottningskamp med Guds allmakt alls, utan det handlar om att Gud har möjligheter. Och det är väldigt stort. Och där är ju mitt fokus just i inledningen, i alla fall av vårt samtal idag. Tilltron till Guds möjligheter.
Mm.
Och då är det så att den texten som du läste nu, som ju handlar om att ty ingenting är omöjligt för Gud, det står nästan på slutet.
Mm.
Och tittar vi på den gamla testamentliga läsningen, så är temat där, eller så är ordet där, du ska inte misstro Guds förmåga. Det kommer som en fråga i texten och så. Mm. Du säger Gud har möjligheter. Och det är ju trons liv, att leva i relation till Gud. Så att man upptäcker detta snarare än att utnyttja Guds möjligheter.
Mm.
För det är att när man liksom utnyttjar Guds möjligheter för sin egen skull, då kommer sådana här konstiga frågor och konstiga saker upp. Att, om jag säger att lampan ska falla ner som ett gudsbevis, och så faller det inte ner. Då liksom manipulerar jag det här med Guds möjligheter. Jag kan inte manipulera Gud.
Nej.
Gud är liksom större och högre och annorlunda. Jag är en människa och Gud är en för mig osynlig ande. Naturligtvis. Men möjligheterna som Gud har, de är naturligtvis, eftersom Gud finns. Jag säger inte om, men också till eventuellt en person som inte tror på Gud, skulle jag kunna säga: om du tror att Gud inte finns, eller om, ja, och jag tror att Gud finns, så om Gud finns, så är det klart att Gud har alla möjligheter.
Mm.
Finns det någon som har skapat, eller som ligger bakom Big Bang eller någonting sånt, så är det klart att Gud har möjligheter. Du kan ju inte, du måste ju ta med dig i din beräkning av att säga nej till Gud eller säga ja till Gud. Mm. Nu talar jag liksom rent filosofiskt. Mm. Alltså, Gud är per definition den som har möjligheter och makt. Mm. Och då har vi exempel på berättelser där Guds möjligheter visar sig, till exempel idag.
Mm.
Kan en flicka som inte är befruktad genom en mans medverkan få ett barn? Då skulle du vilja säga: nej, det går inte.
Mm.
Och så säger ängeln Maria: det ska ske nu med dig.
Mm.
Och det är kanske den enda gången som det har skett i historien. Mm. Och då säger någonting inom mig: nej, det kan inte hända, så rekommenderar jag att ta bort det. Men rent teoretiskt, så naturligtvis kan Gud göra det om Gud vill.
Mm.
Per definition. Och då tycker jag det är gott att få tänka att ett av teman idag är i alla fall det: Gud har möjligheter.
Mm.
Som är alltid, menar jag, annorlunda än våra egna möjligheter.
Mm.
Eller våra egna tankar om Guds möjligheter.
Mm.
För så fort jag tänker att jag har Gud i en ask, så vill jag liksom använda Gud för mina syften. Mm. Och det tror jag, för att tala klartext, jag tror det är förbjudet.
Mm.
Jag kan be Gud om hjälp för mina syften.
Mm.
Men jag har ingen makt över Gud.
Nej.
Det är skillnad på det.
Mm.
Och här finns det ju en Maria som är först är nog rädd, sen är nog tveksam eller negativ.
Mm.
Och när hon inser då att ja, men tänk om jag har med Gud att göra på något vis. Mm. Så händer ju någonting.
Mm.
Så att mitt första tema handlar ju om Guds möjligheter.
Mm.
Som sammanfattning.
Ja. Ja, det går ju från rädsla till tveksamhet till tillit. Eller vad man ska säga. I den här berättelsen och beskrivningen. Jag har fastnat inför några saker som vi får veta om Jesus i texten idag. Och så ska vi tänka... Eller ska jag tänka, jag kan ju inte berätta hur någon annan ska tänka. Men jag vill pröva så långt det är möjligt. Jag vill pröva att det här att de flesta som kommer till bibelordet, och då tänker jag in mig själv, jag tänker in dig Carl Magnus, jag tänker in, tror jag, de som lyssnar också, många av dem i alla fall. Vi kommer, alltså de flesta som läser Bibeln har gjort det förut.
Ja, det är kanske sant, ja.
Alltså, tänker jag så. Och då har man, och man kan ha olika mycket med sig från tidigare, men man liksom, men man, vad ska jag säga? Man har en del kunskap, eller kanske mycket kunskap, och man liksom, ja, jo, men det här känner vi till, och det här känner vi till. Men så tänker man så här, om vi nu tänker att vi ska närma oss det vi läser idag, att ja, men vi har börjat läsa Lukas evangeliet första gången, vi har aldrig hört talas om Jesus eller kristen tro. Alltså vi har inga kopplingar dit så här. Vi tänker att vi närmar oss den här texten första gången, så vi tänker bort allting annat som Lukas och andra evangelister skriver. Vad får vi då veta här? För då tänker jag, då kan man närma sig den här texten som att redan här så vill Lukas, han har ju valt att ha med berättelser från Jesu barndom av en anledning.
Mm, så.
Och vad får vi redan nu veta? Och då är det några saker. Det första jag tänker på, det är namnet. Namnet Jesus, som betyder Herren räddar. Vi får veta att han ska bli stor, han ska kallas den högste son. Det talas om att han är Davids son, eller han ska få sin fader Davids rike. Det står att han ska härska över Jakobs hus för evigt, hans välde ska aldrig ta slut, barnet ska kallas heligt och Guds son. Alltså det är ganska många.
Det är mycket om Jesus, ja.
Ja, det är mycket om Jesus. Ja. Alltså vi får liksom till oss mycket om detta. Alltså jag upplever att Lukas vill på något sätt, han vill lägga en grund inför det som han sen kommer att berätta mer om när Jesus blir vuxen, så att säga.
Får jag sticka in?
Gärna.
Men du glömmer inte vad du är någonstans.
Nej.
Det är mycket troligt, om vi läser Apostlagärningarnas inledning, att Maria finns med i den första kristna, ska jag säga, jag kallar det för grupp, innan pingstdagen. Där är 120 personer som är tillsammans efter uppståndelsen och före pingstdagen, så mycket vet vi i alla fall. Och Maria är med. Hon har ju, som det antyds, begrundat väldigt mycket om Jesu liv. Det står det ju i början att hon begrundade vad hedarna sa. Och nu är hon med bland lärjungar, kända och okända, efter uppståndelsen. Och Lukas finsk har kanske kontakt där med Maria. Det är inte omöjligt alls att han finns med på ett hörn. Han är inte där, för han är inte jude, Lukas. Men han tar reda på saker och ting. Och om jag hade varit en aning historieintresserad och skulle skriva en liten grej. Låt oss säga att jag skulle skriva om någon som var någon kändis i Sverige. Som är död. Men hans syster lever. Eller hans gamla mamma sitter på äldreboendet i Kungsbacka. Då skulle jag åka dit. Direkt. Så jag tror att han har liksom vinnlagt sig om att liksom intervjua Maria. Och därför finns de här berättelserna med så starkt. Och Matteus har ju ganska mycket mer kortfattat en del händelser i alla fall. Så Lukas intresse för Jesu barndom handlar nog också om, vilket jag gissar att han inte har med det bara av teologiska skäl, utan han också vill grundlägga någonting om Jesus. Biografiskt har han ju med sig mest material om Jesus, jämfört med Johannes har han ju jättemycket mer material. Sen är det ju en poäng här också i de andra texterna, att här finns ju en teologisk poäng som vi kommer till sen, att han har med den. Det vill säga jungfrufödelsens dogmatiska plats i kyrkans historia har ju ett ursprung i denna texten. Så det är ju säkert en synpunkt han har med sig. Men vi kommer till det sen.
Och vad du menar är liksom att om man på söndag stämmer in i trosbekännelsen, född av jungfru Maria, det kommer härifrån. Liksom.
Precis. Ja, det är... och Maria är ett vittne. Lukas har ju inte varit här.
Nej.
Han vet ju inget om detta.
Nej.
Utan Maria har berättat.
Och det är ju den röda tråden i mycket eller nästan allt som Lukas berättar om Jesu barndom är att det verkar vara från Marias perspektiv.
Yep.
Medan Matteus mer verkar stödja sig på, eller berätta mer om Josef i alla fall. Mm. Sen vad som händer med Josef vet vi ju. Han försvinner ju bort ur berättelsen ganska snart.
Mm.
Nämns inte och så vidare, men Maria nämns ju. Ja, hon nämns ju apostlärningar som du säger, hon nämns vid korset av Johannes och sådär, hon finns med bröllopet i Kana och så vidare och sådär. En annan sak som jag tänker på när det kommer till vad som sägs om Jesus, eller om vi tänker på vad som sägs om Jesus, det är att det finns kopplingar liksom både bakåt och framåt i tiden. Om vi tänker att nu är vi här, nu står vi, du och jag och Magnus och den som lyssnar, vi står liksom vi står utanför fönstret till det här stället där Maria är och så lyssnar vi in, vi är med precis, inte så att vi ska spionera utan vi är bara med vid det här tillfället, där sitter vi nu och så får vi höra det som då framförallt ängeln säger, och då kan vi säga att ja, men om vi är i den stunden så pratar ängeln både om det som har varit och det som ska komma. Alltså det som har varit, då är det Davids son till exempel. Det är liksom koppling, vad är det, 1000 år bakåt. Och jag tycker också det finns en koppling i det här med att ängeln talar om den högstes son. Det är ju ett sätt som gamla testamentet kan tala om Gud som Gud den högste.
Daniels bok.
Ja, till exempel, och även första Mosebok 14. Melkisedek är ju präst åt Gud den högste.
Nej men, det här är ju väldigt bra påminna om det.
Alltså det finns en... Sen om det vilka ord som dröjer sig där bakom, det vågar jag inte svara på nu. Men det finns i alla fall kopplingar både framåt, eller både bakåt och också framåt. För ängeln talar ju om någonting framtida. Alltså, han ska härska. Han ska härska över Jakobs hus för evigt.
Just det.
Hans välde ska aldrig ta slut. Mm. Så att det är... Man, på något sätt, det är som att en solfjäder, om vi står i mitten så vecklar den ut sig åt båda hållen. Och liksom dåtid och nutid och framtid vävs samman.
Va? Jag går in i texten.
Gör så.
Ja. Jag vill börja med ett spår som jag inte vill förstora. Men eftersom... Ja, jag behöver inte ha någon introduktion till det jag ska säga. Ängeln uppenbarade sig. Det står så här. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret som var trolovad, alltså förlovad med Josef. När ängeln kom in till henne, står det, och sa kolan, och så kommer det. Så här långt vill jag kommentera, inte längre. I första gången i alla fall. Nu är jag i köket, jag heter Maria. Jag är 15 år. Hittar jag på. Och så är jag i köket där jag håller på. Och någonting. För det är väl det jag gör när jag är ung flicka. Kanske hjälper till. Och så står där en gestalt. I dörren. Eller någonstans. Vad vet jag. Och den här gestalten. Kan jag inte placera. Vad jag själv. Alltså Carl Magnus vet nu. Nu byter jag spår igen. Vad jag vet så kan vi inte säga att en ängel ser ut som en man eller som en kvinna. Det finns vissa texter, till exempel Abrahams historien, där det tycks vara en manlig gestalt. Men grejen är också...
Tre männen.
Ja, men grejen är att Jesus som talar om detta en gång om uppståndelsen, han säger ju att ni ska bli som änglar. I betydelsen att ni ska inte gifta er i himmelen eller evigheten. Alltså är det i könstillhörigheten sekundär. Det är inte poängen här. Alltså min lilla spaning handlar nu om att det som Maria ser, jag kallar det för en gestalt. Och så vill jag vara försiktig just nu och säga han eller hon. Jag har inget problem med han och hon, observera det. Men just nu säger jag inte han eller hon utan en gestalt. Och då är min första reaktion ju att jag är ju ensam hemma. Och det är bara katten här. Och mamma och pappa är ute. Här står en gestalt. Alltså rädsla kommer först. Den reaktionen som är. Den är både sund och den är sann. Och den är förståelig. Jag tycker om det. Jag har sagt det förr, du vet ju. Det här som känns som att det är en extra reaktion. Det är ett inlärt beteende. Jag är mycket allergisk mot det. alltså det inlärda beteendet, utan här är jag med spontant efter, vad är detta? Mm. Och då så kommer ju det här och änglar finns ju tydligen väldigt gott om i den osynliga världen.
Mm.
Några onda, men de flesta goda.
Mm.
Det vill säga någon djävul och hans änglar står det vid en tillfälle. Mm. Alltså det är ju väsen som är osynliga för oss naturligtvis. Mm. Och när detta har sagt som jag har berättat nu, så kommer ängelns ord, var hälsad, du högt benådade. Alltså, du har fått mycket nåd. Gud är med dig. Det är en fin hälsning.
Mm.
Var hälsad. Alltså, du är föremål för en hälsning från Gud.
Mm.
Det är det första.
Mm.
För det andra, du är mycket benådad.
Mm.
Och för det tredje, Gud är med dig.
Mm.
Alltså, det är så fint.
Mm.
Det är fint. Och hon blev förskräckt.
Mm.
Och nu har jag en sak som du inte kan svara på, men jag tycker att det skickas frågan till dig. Är hon rädd för att gestalten står där plötsligt i rummet och förskräcker henne bara med sin... att hon är där, eller han? Eller är det orden som förskräcker henne?
Det står ju Maria blev... har vi texten här?
Jag läste nyss, precis.
Ja.
Sov du då? Jag skrev förskräckt.
Men hon skriver så här. Hon blev förskräckt över hans ord.
Ja.
Och undrade vad denna hälsning skulle betyda.
Jo. Men det kan ju bara säga att där står en gestalt som är... Hur ser jag en ängel? Jag vet ju inget. Är det genomskinlig gestalt?
Mm.
Men gestalten kan tala.
Mm.
Va? Är det spöke?
Mm.
Och så kommer ordens innebörd.
Mm.
Men tror du att själva... Vad säger man på svenska? Franska skulle jag säga apparition. Alltså
framträdandet.
Ja. Här står en gestalt... Jag är inte specialist på änglar.
Nej.
Aldrig mött en ängel för.
Nej.
Jag vet inte vad det handlar om.
Nej.
Och står en ängel.
Mm.
Jag tycker sånt är roligt som du vet.
Ja, men.
Ja.
Eller är det en kombination? Det är ju något du har hört mig säga. Det kan vara detta eller detta.
Ja, men jag tror att du har rätt i det.
Mm.
Jag tycker det är bra att du direkt vänder min fråga till dig.
Mm. För jag tänker om vi utan att på något sätt göra ner det som vi läser om i bibeltexten idag och försöker hitta ett exempel, ett målande exempel, så tänker jag så här att låt säga att jag står och hemma i Horred och klipper gräset och så står det en man utanför stängslet och ser mycket uppjagad ut och är 2,10 lång, han är stor som ett hus liksom. Så kan jag ju bli lite, oj vad, han liksom ser ut, tittar på mig och är arg liksom, och jag har inte sett honom förr. Och så kan jag tänka så här, oj det här var inte så, det här känns inte bra riktigt. Och så kommer han med ett budskap som är helt typ utomjordingen har sagt till mig att jag ska spöa upp dig. Alltså då, nu blir det väl ett konstigt exempel detta, men nej men förstår man, då kan jag dra mina slutsatser och så säga, är jag rädd för hans utseende eller är jag rädd för hans budskap?
Mm.
Men jag tror att i Marias fall, det är dit jag vill komma på den här konstiga väg, det är någonting som sammansmälter. Alltså den här varelsen är på något sätt, skräckenjagande är fel ord, för skräckenjagande tänker jag det är odelat negativt, och det här är ändå det är liksom en vördnadsfull helig, alltså det är någonting i den här varelsens närvaro som är skrämmande. Men det är någonting i så att säga blandningen av uppenbarelsen från den här gestalten och orden som stämmer överens. Jag tror att det är en kombination, det jag skulle säga.
Och jag tror ju att jag vill ju komma dit med min fråga när jag började med frågan.
Mm.
Så vill jag bara liksom också med eventuella lyssnare och tänka att jag, Maria, får spela den rollen igen, är inte specialist på att förstå mig på änglar.
Mm.
Och står det en gestalt i köket hemma hos mig. Och bara det tycker jag är liksom otäckt nästan.
Mm.
Jag skulle bli genom, alltså rädd eller ser jag i synen, jag har blivit knäpp i huvudet eller vad är det?
Ja.
Alltså det är någonting omedelbart som möter mig.
Mm.
När jag har sagt det så har du helt rätt att sekunden efter eller 5 sekunder senare så hör jag vad ängeln säger.
Mm.
Och då var det här fina orden ju, du är hälsad, det vill säga du är föremål för en hälsning.
Mm.
Du är mycket på ett nåd och Gud är med dig. Då kan jag undra, vad är all sin dag?
Mm.
Alltså då är det ju, du sa ordet helighet, att man känner någonting.
Mm.
Va? Kommer Gud hälsa på mig i köket?
Mm.
Alltså det är ju inte av den här världen skulle man säga, eller? Det är ju totalt annorlunda, totalt utanför all tänkbarhet och så. Och där passar det in det vi började med, som jag började idag, att Guds möjligheter är annorlunda och mycket annorlunda. Och så fort man säger sig, liksom förstår sig på Gud, så har man genast gått för långt. Det gör man inte. Förstår man sig på Gud, då vet man vad Gud ska göra. Det vet jag inte alls. Jag vet att han är trofast och trogen och god och sådär. Men vad Gud vill göra, ingen aning. Hur ska Gud lösa problemet ett, problemet två? Hur ska han lösa det? Ingen aning har jag. Jag kan inte liksom förutsätta att jag förstår Guds vägar framåt. Det kan jag inte göra.
Nej, och jag tänker att det är för att få lite saker kring detta, så tänker jag att det är inte helt ovanligt att Gud visar sig för människor på ett ska vi säga smått skrämmande sätt. Alltså tänker på Mose i den brinnande busken, eller alltså det är liksom inte helt ovanligt att Gud eller Guds budbärare, änglarna, behöver säga det som också sägs idag: var inte rädd. Det vill säga, i den här situationen som nu är, så är rädsla inte orimlig reaktion.
Nej, verkligen inte.
Liksom, inte alls.
Nej.
Och nu vet jag att du inte menade så, men du sa såhär, åh, Gud kommer och besöker mig i köket. Det låter nästan hemtrevligt såhär, med korvbullar på armen. Men att det är någonting heligt i detta. Jag förstår, och det här alltså det här kan jag inte hålla på och leka med hur som helst. Liksom.
Nej.
Så.
Nej, verkligen inte. Men sen tänker jag också, om vi nu använder berättelsen här för att leva oss in i den som den är. Och inte för snabbt fundera på vad det kan betyda för mig.
Nej,
för oss. Men vi får ju lov att tänka så också. Så handlar det ju om, jag ska inte för länge hålla på med den punkten, för jag vill tillbaka igen. Men att när Gud gör någonting och kallar på oss och vill någonting med oss, så är det också användbart att tänka så här: Gud gör olika med olika människor. Han gör olika med mig från tillfälle till tillfälle. Jag vet inte hur Gud ska göra. Och jag har sagt någonting förr, så jag säger igen, de olika exemplen här i Bibeln är inga exempel som vi ska förmoda att de kommer tillbaka igen, utan de är unika. Och jag har sagt förr, jag brukar tänka att det finns en brinnande buske, och det var den som du berättade nyss om Mose. Det finns ett tillfälle, det finns en person som lägger ut ull för att testa Gideon och så vidare. Det finns en berättelse om en bebordelse med besök i köket i Nasaret. Och vi får gärna läsa det och tänka på oss. Men vi ska samtidigt tänka, det står inte, det kommer att hända dig imorgon, Fredrik.
Nej, precis.
Alltså, vi ber inte om sådana besök. Vi ber att Gud ska komma till oss på olika sätt. Va?
Nej, precis. Jag behöver inte flytta ner min säng i köket. Och så frågar min fru: Fredrik, varför ska du sova i köket? Jo, men det är ju bebålelse idag nu, och jag upplever att Gud ska komma till mig just i köket.
Just i köket.
Nej, men precis.
Nej, det är ju helt, helt dumt.
Och då får jag bara, inte kontra, men bara, det var en tanke som slog mig nu. För du sa såhär, jag kan inte räkna ut vad Gud ska göra.
Nej, kan jag inte.
Men jag kan samtidigt veta att han är trofast. Det vill säga, ibland kan vi ju säga om människor att de är oberäkneliga.
Just det.
Det är absolut ingen god egenskap. Det kan vi inte säga om Gud. Han är inte oberäknelig.
Nej.
I den bemärkelsen. Vi kan aldrig säga, jag vet vad Gud kommer göra. Men vi kan också veta att han är trofast sina löften.
Ja, så att säga. Det är mycket bra. Jag tänkte gå vidare till nästa fas. Nu har vi kommenterat hälsningen till Maria.
Och samtalet om det. Jag en sak till faktiskt.
Ja, jag noterade ju detta att ängeln kommer till henne och säger de här tre sakerna som jag inte ska repetera igen. Och blev hon förskräckt över hans ord och undrade vad det helst kunde betyda. Därför tänkte jag sen gå vidare. Men nu ska du sticka in en parentes först.
Får jag höra det?
Ja, det är klart du får göra.
Jag tänker ju på detta med du högt benådade.
Japp.
Jag tänker att det ligger två saker i det.
Oh.
Att det är en nåd att Gud kommer till Maria. Nu kommer Gud med ett väldigt, väldigt specifikt uppdrag. Och lite som du sa innan, det är en engångshändelse. Jag behöver inte flytta ner min säng i köket.
Nej.
Utan kan leva mitt liv i hela huset, så att säga. Men det är nåd att Gud kommer till att handla med henne, eller liksom uppsöker henne, kallar på henne. Men det är ju inte riktigt samma sak som att det är en nåd att Gud handlar genom henne.
Ja.
Ungefär som att säga Gud besöker Carl Magnus i köket. Det är stort. Och så säger han också, du ska gå hem till Fredrik och säga, var inte rädd. För, alltså förstår jag menar, att du får sända ett budskap eller göra någonting till en annan människa. För det är ju det Maria gör ytterst sett för oss som sitter här och lyssnar, du som lyssnar och alla andra också. Att, Gud liksom inte bara möter henne, utan han handlar också genom henne. Och jag tänker i detta, alltså, vad säger man på latin? Ave Maria, gratia plena, alltså full av nåd. Det är ju alltså helt uppfylld av nåd. Och det, jag tänker, det är båda dessa saker. Att Gud kommer till henne, han möter henne, och han vill också handla genom henne. Det var bara en parentes.
Ja, och till det kan man säga det som också kommer fram i Lukas första kapitel, Marias ord. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Alltså hon inser ju det som du säger nu. Att hon dels är föremål för en besök av nåd. Och sen får hon ett uppdrag som är full av nåd. Och det är så stort så att vi ska liksom få verkligen lyfta upp Maria. Med, inte bara med liksom, ja, lite grann sådär, utan vi får verkligen placera henne där hon ska placeras. Alla släkten ska prisa henne salig. Stora ting låter det mäktiga ske med mig, och vi kunde säga med dina ord, genom mig. Alltså Maria har verkligen en uppgift, och det är ju det som är grejen. Men innan hon börjar, den poletten faller ner, för det gör den strax i samtalet, så kommer det ju ett intermezzo där jag var nu med mina tankar. För du har nog förtalat färdigt om den punkten.
Ja, men, absolut.
Så står det så här att ängeln säger som andra inlägg, var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Och det är ju nästan också i bibliska berättelser i alla fall väldigt, väldigt vanligt att Gud kommer till människor och säger nästan, ja ofta i alla fall, var inte rädd. För det finns någonting i Guds väsen som skulle kunna tolkas som inte bara värd att fruktas, utan det är värd att vara livrädd för Gud. Och man kan säga att om man tittar på två olika ord, kärlek och helighet, så står det inte så ofta i Bibeln att Gud är kärleken, men det står. Men det står massor med gånger att Gud är helig. Alltså Guds helighet är mycket, mycket markant beskrivet i bibeltexten från början till slut. Med det har jag inte sagt att Gud är mindre kärleksfull, men jag vill notera att det som för oss inte är lika, ska vi säga, säljbart, dumt ord, kärleken, det är alltså att Gud är helig. Så att om Gud skulle så att visa sig för mig, för oss, så skulle man liksom darra, inte bara lite grann, utan mycket. Och nu är det visserligen inte Gud själv, utan det är ett sändebud, en ängel som kommer. Och då är det både gestalten, tror jag, som vi sa nyss, och det är orden som förmedlas. Och jag kan ta ett exempel ifrån biskop Ambrosius och biskop Martin av Tours. Eller Tour heter det, uttalar sig nog. Bägge två blev biskopar, och bägge två ville inte bli biskopar. Ambrosius vet jag rätt mycket mer om på 300-400-talet, Milano. Han på en vecka blev han både döpt och biskopsvig, tror jag. Han var ju visserligen betrodd och så, kunnig och så. Men han ville inte. Och Martin av Tours, som inte ville bli biskop, han gömde sig bland gässen. Och det är ju Morten Gås förebilden, ja. Och det är inte för att man är, oh, jag är så ödmjuk, förstår du? Jag är så väldigt försiktig, välj inte mig, utan ska jag stå där som representant för Gud? Nu menar jag inte att biskopen är Guds representant, men det finns ju en bäring från Gud i det att vara hans ordstjänare, absolut. VDM kallar vi ibland ordets förkunnare, det heliga ordets tjänare. Och det betyder att heligheten hos Gud är ju, får vissa människor uppleva väldigt starkt. Och får vi säga, nu får du hjälpa mig om jag blev missförstådd i de som lyssnar. Man ska inte leka med Guds helighet.
Nej.
Tycker du det? Kan man säga så?
Jag fick faktiskt, jag satt precis och tänkte på någonting som knyter an till detta. Jag fick, hörde en gång någon säga ungefär så här. Det här med heligheten och också Guds omsorg om oss och kärlek och så. En bild som hade hjälpt den personen var en titel på Jesus som vi kanske inte alltid, som vi inte ofta tar upp, men det är lejonet av Juda. Det vill säga att ett lejon är ju kapabel till att skydda sina ungar och liksom, har man sett filmen om Narnia så är det lätt att se den, liksom det goda lejonet. Det är inte liksom och jag blir uppäten på savannen, utan det är Aslan, det goda lejonet. Men på samma gång, man leker inte med ett lejon.
Nej.
Jag tog till med den bilden.
Jag kan tycka ibland, om jag skulle vara någon sorts, ha någon sorts budskap till världen, till samtiden, skulle jag säga att framför mer av Guds helighet. Jag sa nyss det här dumma ordet kärlek är mer säljbart. Alltså att säga Gud i kärleken, det är väldigt, jag vill vara fint, vad fint. Och jag, på inget sätt värderar jag detta negativt, på inget sätt.
Nej.
Men att säga Gud är helig och den inför vilken man med rätta kan säga, jag fruktar inför en helig. Det är en självklarhet i själva att Gud finns, så är Gud naturligtvis sådan. Och därför så är det andra som ingen säger förutom du Maria tre gånger. Var inte rädd. Så när Maria har fått höra du är hälsad, du är mycket benådad, Gud är med dig, så är den tredje, var inte rädd. Och så kommer det igen, du har funnit nåd hos Gud. Alltså du har tillträde ungefär till Gud. Gud själv kommunicerar med dig, Maria. Det är väldigt starkt. Och först efter detta kommer uppdraget. Nu börjar det bli tydligt.
Just det.
Du ska bli havande, föda en son och namnet Jesus. Alltså det handlar om Jesus, det som du sa inledningsvis idag. Högsta son och bla bla, vidare. Och när det är klart så kommenterar ju inte Maria vilka namn som Jesus har, det vill säga det som du tog fasta i början. Utan hon säger, hur ska detta kunna ske? Alltså jag fattar inte hur det ska bli möjligt.
Nej.
Hon är ju där. Och hon säger inte, jag har fattat galoppen du Gabriel. Det ska bli kul det här. Utan, ja men det går ju inte. Jag är inte gravid. Och min man ligger inte med än, för vi är inte gifta. Är du med? Alltså det är protest. I betydelsen, inte bara när jag är negativ, utan betydelsen, det går inte. Och jag tycker om det här med när Mose blir kallad av Gud i andra Mose på kapitel 3, som är det beskrivet. Så ska han ju tala, Mose säger Gud, till farao. Han ska gå in där och argumentera för att far ska släppa folket i Israel som är i fångenskap. Så säger Mose bland annat, jag kan inte tala. Jag är inte talesmänniska. Och Maria säger, ja men jag kan inte föda barn. Och då svarar inte ängeln, ja men du är kvinna ju. Utan, allå, och nu kommer det själva det där som är det stora märkliga mysteriet i detta. Går jag fort fram nu så bromsar jag. Helig ande ska komma över dig. Alltså Guds ande ska komma över dig, Gud själv. Vi tänker inte bara på helig ande i en sorts vad heter det, som hovrar över oss och så dimper ner, utan det är Gud själv som kommer till dig på något vis och gör så att du blir gravid med ett barn som är namngiven tidigare med den högsta och blir mera med mera. Ja.
Tack så mycket för det, säger jag. Nu hjälpte du mig att upptäcka eller möjligen återupptäcka två saker. Det första jag tyckte mycket om, det var att du gjorde mig uppmärksam på ordningen här. Först nåden.
Först hälsningen.
Ja, jo, men alltså först. Nu är det en tvåstegsraket och inte en tiostegsraket här.
Okay.
Först hälsningen med nåden. omsorgen, var inte rädd.
Mm.
Tilltalet, Maria, det är det jag pratar med. Alltså, mm. så va? Först allt det, nu viftar jag luften här, ingen ser.
Ja, det är bra, det är bra. Mm.
Alltså det vill säga, först tilltalet, nåden, omsorgen, sen uppdraget.
Mm.
Det var det ena. Det var, tack för att du hjälpte mig upptäcka, eller blev påmind om att det är den ordningen det sker för mm. alla människor. Först nåden, sen uppdraget.
Mm.
Vi kan koppla tillbaka till några för söndagar sen. Nåd och tjänst, Septuagesima. Mm. Den ordningen är mycket viktig.
Mm. Det är bra.
Så. Det andra, nu tänker vi, och det fick jag hjälp också av en annan sak du sa, det är det här med, det här är en engångsföreteelse.
Mm.
Helig ande ska komma över dig. Det vill säga, det är en engångsföreteelse att en tjej ska bli mor till Gud själv.
Mm.
Det är en engångsföreteelse
ja.
I universum. Vi har ingenting som talar för att oh, men i den sista tiden kommer det bli 1200 gudaföderskor. Så. Nej, det finns ingenting, utan det här är en engångsföreteelse. Men varje gång en människa, vem som helst, ska få vara med och utföra Guds verk på något sätt. För det är också en aspekt av texten idag. Det är att Gud gör saker genom Maria. Och på det sättet så, och det är en engångsföreteelse, det som hon fick vara med och, eller den hon fick vara med och föra fram. Men i bemärkelsen att du eller jag eller den som lyssnar eller vem som helst annars kan få en kallelse att göra någonting.
Mm.
Tänk att säga, då skulle ju våran respons alltid vara som Maria. Hur ska detta ske?
Mm.
Och då är Guds svar alltid, tänker jag, helig ande ska komma över dig. Det vill säga, vi ska akta oss för att tänka så här. Ja, Maria fick ett jättestort uppdrag och då behövdes helig ande. Men jag är så duktig för mina små uppdrag så jag klarar mig själv. Nej, utan jag tror att Marias fråga är, kunde vi ställa oss inför allting? Hur ska detta ske? Jo, men helig ande.
Ja, verkligen. Och den insikten om att hon, alltså det finns ju någonting här som, man kan hamna i två diken.
Mm.
Det ena diket, jag gör inte detta.
Mm.
Aldrig i livet.
Mm.
Eller, det är klart eftersom Gud har kallat mig.
Mm.
Alltså, och den sista punkten är, tycker jag är ganska allvarlig, för när jag inte är ärlig,
mm.
nu använder jag detta inte om Maria utan om mig.
Mm.
Alltså Gud säger till mig, Karl Magnus, du ska åka till Rom. Och samtala med påven om följande tema.
Mm.
Så skulle jag ju säga, ja visst, för det har du sagt, Gud.
Mm.
Jag skulle säga, nej, vad i all sin dag ska jag åka dit för?
Mm.
Visserligen kan jag prata engelska med honom, kanske inte spanska och inte italienska. Men hur ska jag komma in?
Mm.
Hur ska jag få audiens?
Mm.
Alltså, klart, har du sagt det så klart det är inga problem.
Mm.
Utan jag skulle naturligtvis säga som Maria. Hon sa, jag är ingen man. Så det går inte.
Mm.
Och det tycker jag så här, det är så. När man säger som det är,
mm.
så finns det möjlighet för Gud att gå ett steg till.
Mm.
Men spelar jag en roll, alltså, gör jag om mig, men inte ärlig, hur ska Gud då kunna ta tag i mig? Mm. Därför hamnar inte i det här fromma diket att, ja, det är säkert Guds bild, så gör jag gärna. Och så tänker jag, aldrig i livet ska jag göra detta.
Mm.
Maria säger ju som det. Och gör ängeln då? När Maria sagt, ja, jag har ingen man. Det kan inte hända. Och då kommer det.
Mm.
Helig ande ska komma över dig. Mm. Och det var det du sa nyss.
Mm.
Alltså, det ska hända någonting med dig, Maria. Mm. Som gör att du kommer ana någonting som du inte har en aning om idag.
Mm. Eller
du kommer se någonting som du inte har en aning om idag.
Mm.
Alltså, ska vi ta min dumma bild igen? Du tycker ju om bilder.
Ja, mycket.
Påven, som har kallat mig. Jag ska åka dit, säger Gud. Och så säger Gud, säger jag, aldrig i livet ska åka till Rom. Typ, det klarar jag inte av. Nej. Då kommer det ett anonymt brev imorgon bitti. Eller imorgon med posten, när det nu levereras. Med en inbjudan.
Mm.
Va? Alltså, Gud bekräftar, gör ett steg till. Han kallar en bit på vägen. Och så tar jag det steget.
Mm.
Och det första steget som Maria tar, det är ärlighet.
Mm.
Det är hennes första steg. Mm. Och väl där så kommer nästa steg.
Mm.
Man kunde tänka sig att Gabriel skulle börja så här. Maria, helig ande ska komma över dig. Och du ska bli mor till, Jesus, till Guds son. Mm. Men det börjar han inte med.
Nej.
Han börjar med hälsningen och nåden och så, som vi pratade om nyss.
Ja.
Alltså han klämmer inte in med det stora uppdraget direkt.
Nej.
Utan han bjuder in henne på vägen.
Mm.
Och då får de kontakt med varandra. Alltså relation föregår tjänst.
Mm.
Du sa nåden föregår tjänst. Vi pratade om nåd och tjänst. Alltså det är någonting som gör att det finns en möjlighet här att connecta tillsammans. Mm. Och sen kommer det. Och när det har skett, det vill säga när ängeln har talat med henne, dels om helig ande, och dels pratat om Elisabeths släkting till henne, så säger ängeln ju, till ingenting omöjligt för Gud. Och då, som avslutning, så säger ju Maria, jag är Herrens tjänarinna.
Må det ske med mig, som du har sagt.
Inte förrän på slutet. Mm. Man kan ju tänka sig mycket mer i det samtalet som vi som är i vår bibel idag.
Mm.
Det har säkert varit mycket mer som har hänt under det samtalet. Alltså där det kommer fram, där svaret kommer fram. Jag ställer upp på detta.
Mm.
Jag säger ja. Och i det ligger nämligen att Gud frågar, vill du?
Mm.
Det vi hade som text för några veckor sedan, det minns du någon söndag i kyrkan. Den blinde mannen.
Mm.
Vad vill du jag ska göra med dig?
Ja, fastlagt.
Vill du? Mm. Här kommer ju till Maria. Vill du, Maria?
Mm.
Och då säger Maria till slut, ja, jag vill.
Mm.
Då har hon gett svaret.
Mm.
Hon har gått in i en relation där hon har gett svaret.
Mm.
Jag vet inte om du har sagt till. Jag vill bara, innan vi slutar, säga någonting om den här dogmen.
Ja, gör det.
Vill du säga något?
Nej, jag har inget.
Säkert?
Ja, absolut. Ja.
Jo, jag vill bara säga en liten detalj som lyssnaren kan fundera vidare på. Jag kommer bara beröra den jättekort. Och det är Jesus. Fredrik, du började ju med att säga att det är ett ord, det är en text om Jesus, vem han är ju, med orden om honom.
Mm.
Det är också ett sätt att tala om det som kyrkan har formulerat lite senare, att Gud, Jesus är sann Gud och sann människa.
Mm.
Alltså verkligen Gud och verkligen människa.
Mm.
Och när trosbekännelsen tar upp detta så nämner den, född av fadern före alltid, alltså Jesus fanns före, människa genom Maria, som och avlade den helige ande.
Mm.
Så där är han liksom, han är den gudomlige Jesus ordet från begynnelsen.
Mm.
Som har blivit människa i en viss tid.
Mm.
Genom en avlelse där den helige ande kommit över Maria, så att den som föds, säger ängeln, är Marias son och Guds son.
Mm.
Och inte Josefs son, utan Marias son och Guds son. Och därav har vi ju den, ska vi säga, dogmen och läran i våra kyrkor, där vi säger att han är sann Gud, verklig Gud och verklig människa.
Mm.
Om man inte är verklig människa, så är det inte människan som är så att säga indragen i det grundliga skeendet på samma sätt, som att det är människan Jesus.
Mm.
Om man inte skulle vara Gud, så kan vi ju inte räkna med att det som han har gjort är giltigt för alla människor.
Mm.
Det är bara för någon.
Mm.
Så därför tycker jag väldigt mycket om den här texten också som en, ska vi säga, som en enkel, kallar det naiv i betydelsen, lättförståelig händelse, även om inte vi förstår poängen eller själva mysteriet, så är det som att inbjuda till att, ser ni här nu att han är Gud och människa, Marias son och Guds son.
Mm.
Var bara det jag ville ha sagt. Mm. Tycker det är fint.
Det kan väl fungera som slutord, i synnerhet med tanke på att klockan går här. Så vi låter de orden vara slutord helt enkelt. Och vi önskar dig som har varit med och lyssnat allt gott. Hoppas att du får med dig någonting, kan föra samtalet vidare. Tills vi hörs igen önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse. Hej då!
Hej då!